Salah. Escape can Salah. Oh, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah. Oh, sensational!
Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi är tillbaka med omgång 32 och lite snack inför omgång 33. Och med mig har jag som vanligt Gustav. Hur är läget?
Jo men det är bra tycker jag, trots att det var en lite tråkig omgång 32 faktiskt. Efter två ganska fina gröna pilar i rad så studsar tillbaka lite åt fel håll och ligger nu igen precis utanför topp 100 000. Och detta utan att jag egentligen riktigt kan sätta fingret på vad det var som gick fel i den här omgången. För att, lite konstig omgång, så till att jag kan liksom inte säga, det var inte så jätteuppenbart att okay, men det var inte den här spelaren som jag inte har gjorde hattrick som när man inte hade Foden till exempel. Det var måste ha varit lite små saker som gick fel, typ Guardiol in 0 poäng jämfört med att folk har Aitnour eller Porro och sånt i den positionen. Så ja, lite frustrerande omgång tycker jag.
Jag kan ju peka tydligare på vad som gick fel och det var ju Guardiols nollpoängare för Pedro Porros 11 poäng på bänken som han tog. Och ja, jag tänkte väl att Guardiol hade större chans till nolla än vad Porro hade. Det hade man väl i och för sig hyfsat rätt i, men Guardiol släpper in direkt, blir utbytt i paus och ja, nej, det var ingen succé direkt.
Och görs en mål.
Görs en mål i Champions League.
Görs en mål i CL.
Exakt, och Porro ja, tar 11 poäng utan att hålla nollan. Vi vet att han är bra på bonus. Han tar ju 3 bonus när han gör sitt mål. Och ja, det var lite frustrerande. Och sen kanske att man tappade några poäng på att man bindlade Palmer över Salah. Det var ändå typ 3 poäng där. Och sen, ja, att man har Petrovic i mål över Dubravka till exempel. Dubravka som tog 9 poäng mot Fulla. Medan Petrovic, ja, Chelsea-defensiven är ju ingen succé hittills.
Nej, och det tycker jag ändå värt att säga på den här omgången att det var ju faktiskt en omgång där det var svårt att sätta kaptenen. Alltså framförallt 4 bra alternativ då som man såg i Palmer, Son, Salah och Haaland får man väl säga. Och det blev ju faktiskt ganska jämnt. 5-5, 8-8 på de 4. Och det tycker jag är väldigt, väldigt sällan vi ser. Det brukar känns som att det brukar vara någon som exploderar och gör 15 poäng och sånt i alla fall. Så att det blir, skapar lite större skillnader. Men på ett sätt så är väl det lite skönt också att det blev inte så. Alltså oavsett vem man bindlade egentligen så blev det inte katastrofalt för någon överhuvudtaget. Och det är ju egentligen så det ska vara med tanke på att det fanns så många bra alternativ som var ganska jämna också allihop. Det var ju svårt att säga på förhand om det, liksom, vem som faktiskt var det bästa alternativet.
Så jag tror att jag rörde mig från ska säga, 77 000 till 87 000. Så att, en liten röd pil. Vilket jag inte varit van med de senaste omgångarna. Men ja, vi blickar framåt istället tycker jag mot omgång 33. För att det kommer ju lite roliga omgångar här nu. Omgång 33 är ju ingen dubbel. Men omgång 34 är ju definitivt det. Och ja, planeringen är ju i full gång på vad man ska göra.
Precis, och inte bara omgång 34 utan även omgång 35 har ju blivit en dubbelomgång i och med att Chelsea Spurs har hamnat där. Och omgång 37 kommer ju bli en stor dubbelomgång också. Så att det är verkligen slutspurten nu. Och det kommer, ja, alla omgångar är viktiga men framförallt kommer det väl komma 3 dubbelomgångar då som blir extra viktiga såklart. Och då handlar det ju lite om hur man ska navigera de här omgångarna. Förhoppningsvis har man ju bestämt sig vid det här laget när man ska spela sitt wildcard eller vad det nu är för chips man har kvar. Och det är såklart det påverkar ju jättemycket vad det är för spelare som det är värt att plocka in. Bara en sån tydlig sak som om man spelar free hit i omgång 34 eller om man inte gör det. Och om man inte gör det så kanske man drar wildcard i omgång 35 istället. Det avgör ju helt vilka byten man ska göra denna veckan och nästa vecka då såklart. I och med att man måste se till om visst, man kan fokusera på omgång 33 men måste ju såklart också fokusera på behöver jag den här spelaren i omgång 34 eller vilka matcher är det man ska kolla på?
Ja, så nu när vi rekommenderar spelare så är det ju, det skiljer sig lite mellan de som drar free hit i 34 och de som inte gör det, till exempel och drar wildcard i 35 eller om man inte har något av det och man försöker, ja, försöker köra på båda, båda dubbelomgångarna utan att ha ett chip. Och ja, ska vi börja med målvakter egentligen, och där kan vi prata om att Alisson är tillbaka i träning, för det är ganska många som sitter på Kelleher ändå.
Ja, och lite svårt att avgöra tycker jag med den infon som vi har just nu, om det betyder att Alisson spelar mot Crystal Palace eller om det betyder att han får sina matcher i, är tillbaka till omgång 34. Jag tror ju att man, har man Keller så kan man inte räkna med att man ska kunna spela honom i omgång 34. Däremot skulle jag säga att det finns en chans att han startar här mot Palace ändå, men jag vet verkligen inte baserat på den info vi har nu. Så där får man ju, har man en andra målvakt som också spelar, typ att man har Keller och Petrovic, då tycker jag inte man behöver prioritera att byta ut Keller, i och med att ja, spelar han inte så får man in Petrovic hemma mot Everton, det är okej. Men är det så att man har två fria byten och måste planera liksom inga akuta problem i laget utan har möjlighet att planera lite framåt, ja, då kan man ju ganska snabbt konstatera att Keller kommer man inte kunna ha en benchboost till exempel när man nu planerar att dra den, och då är kanske det lika bra att byta ut redan nu.
Mm. Och hur länge har vi att Petrovic står? För att det är ju ett misstag igen, får man ändå säga, mot Sheffield United, och det känns som att de börjar radas upp nu, och Sanchez är ju vad jag förstår typ tillbaka till den här omgången, så att ja.
Det är klart att det finns en osäkerhet där. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt att konkret säga hur stor risken är att han tappar den platsen. Jag tror att han kommer stå mot Everton. Men såklart, fortsätter han spela så som han gjort de senaste matcherna, där jag inte har varit så jätteimponerad i alla fall, så finns det ju en risk att han tappar den platsen. Men jag tycker ändå att man får utgå från den informationen vi har just nu, och då är han ju första målvakt. Så det just i nuläget så behöver man inte fundera på att byta ut Petrovic. Det tycker jag inte. Men såklart, potentiellt sett så är det ett byte man skulle kunna behöva göra inför en benchboost också, om det är så att han tappar sin plats innan 37.
Ja, och om man ska byta in en målvakt, det kanske inte är bästa att byta innan just nu den här omgången, men ja, alltså Dean Henderson till exempel har en fin dubbel i 34, sen är ganska bra schema efter det, och han kommer ju stå där som säsongen efter om John Stone är borta, och ja, en annan målvakt som nu har stått ganska många matcher i rad nu är ju Verbryggen, men där är man lite osäker fortfarande, från Stil har ju roterat lite, men Verbryggen har faktiskt stått typ, jag tror det är 6 av de 7 matcherna eller något sånt där. Så att, men man vill ju inte att den smålag ska roteras bort.
Nej, det är så tråkigt om den rotationen kommer i andra matchen i omgång 37, när man spelar sin benchboost med Verbryggen som andra målvakt då, och så får man bara en match. Den är ju riktigt, riktigt tråkigt, speciellt om man lägger ett byte på att plocka in honom nu. Tycker även att Pickford ska nämnas om man behöver en målvakt i omgång 34. Visserligen Chelsea borta nu, så att det kanske inte är denna vecka man vill göra det bytet. Annars så tycker jag faktiskt att vi måste prata om, för de som drar free hit i omgång 34 i alla fall, målvaktssituationen i Manchester City. För att det är Ortega som har stått, för att det är det som var borta, men nu, så som jag fattar så är det som var tillbaka, men det är Ortega som har stått de här senaste matcherna ändå. Tror du att det finns en chans att han fortsätter stå? För han är ju extremt billig i FPL.
Alltså jag tycker Ortega är en väldigt, väldigt duktig andremålakt och kanske ligans bästa andremålakt, men alltså ja, Ederson är ju ändå, han anses väl ändå vara en nivå över Ortega, och jag har ju inte så bra minnen från City-målvakter i slutet på säsongen. Förra året med Ederson som satt bänk, jag tror det var 2 eller 3 gånger i slutet på säsongen, då hade City för sig vunnit ligan redan. Men ja, nej, jag vet inte riktigt. Ja, det är ju en chansning, får man ändå säga, om man ska tro att han fortsätter.
Ja, det är ju en chansning. Men om man säger så här då, säger att det kommer innan deadline på lördag att Ortega startar mot Luton. Tycker du att man kan motivera att byta in honom då i sådana fall om man letar målvakt?
Alltså jag kommer nog vara skeptisk ändå, tror jag. Det är så jag känner i alla fall, att ska liksom Ederson sitta bänk i liksom Champions League och Premier League nu? Alltså jag tror inte han kommer göra det. Jag tror att de kommer vilja ha honom. Alltså Pep har ju haft Ederson i hur länge som helst, och han har ju varit liksom stabil för honom i hur många år som helst nu, så att ja, det nej, jag är tveksam faktiskt att Ortega tar över den posten nu.
Om man är inne på att göra ett målvaktsbyte då och spela free till omgång 34 och inte vågar chansa på en City-målvakt då, vad ser du för alternativ? Är det Onana då?
Ja, Onana kan man väl lyfta upp. Det tycker jag ändå. De har ju bra schema. Bournemouth borta, Burnley hemma, Palace borta och sen Arsenal och vem är det mer i dubbeln? Arsenal hemma och
Det är Arsenal och Newcastle lite tror
Ja.
jag ska det bli.
Grejen är ju så här, alltså Onana håller ju inte många nollor så, men när han väl gör det så tar han ju ofta typ 10 poäng. Så att det är väl det kanske man får förlita sig på, och ja, han har ju varit väldigt bra i Premier League den här säsongen. Han har ju fått oförtjänt mycket hat, men han har ju faktiskt varit en av Uniteds bästa spelare den här säsongen. Så att ja, nej, jag vet inte. Det är ju ingen perfekt målvakt, men samtidigt han har väl typ nästan flest poäng av alla målvakter i FPL.
Jag skulle säga det är ingen perfekt målvakt, men vi har inte haft någon perfekt målvakt på hela säsongen. FPL, det känns som att vi har suttit här i mer eller mindre varje avsnitt och konstaterat att det spelar inte superstor roll vad man har för målvakt, man tar inga poäng ändå. Om det så har varit att man började med Pickford eller Johnston och sen gick till Ariola och har testat Dubravka och lite annat, så tycker jag inte man har fått någon vidare utdelning på någon av dem. Och det har inte hållits riktigt lika många nollor. Jag tycker också att man ska nämna Raya. Om man speciellt, alltså om, säg att man inte har varken wildcard eller free hit kvar, så tycker jag absolut att man ska ha tre Arsenal i laget. För att dels så den kvaliteten de håller som lag, men också dubbla gånger 34 och ett lag som man kan hålla de spelarna i handen hela vägen ut till säsongen är slut. Och det är faktiskt ett av få lag som håller nollor i Premier League. Och Gaia är inte så extremt dyr, så att, kan man absolut plocka in sådana.
Det håller jag med om. Om vi går vidare till backar då, så kan vi, ja, vart ska man ens börja? Det är väl kanske, vi vet inte riktigt status på Ait Nouri till exempel, som folk plockade in ja, senast, och han gick ju av med en skada i 50-50. Det var lite jobbigt att se, men sen släppte de in målen då, så det kanske inte hade gjort någonting för Wolves. Men ja, hur känner du
Så jag
kring
ska
Ait
bara
Nouri?
kommentera på det här bytet, för att min plan inför omgång 32 var att plocka in Foden. Sen får man beskedet att han inte startar. Måste man tänka om. Hade två fria byten, måste göra någonting. Så, okay, med Lascelles ut. Vem ska in? Guardiol eller Ait Nouri? Det var det som jag funderade lite på innan deadline då. Och så landade jag i Guardiol till slut för att han har spelat dubbelt i omgång 37. Och sen börjar omgången då med att han nollar. Ait Nouri gör sin assist, eller hittar straffen, och ser ut att hålla nollan. Liksom. Så hade han bara blivit, alltså han hade kunnat kliva av skadad, hade han bara gjort det 6 minuter senare, så hade det ju varit 12 poäng potentiellt. Och ja, den hade jag inte varit så nöjd med i sådana fall, kan jag säga. Men du har ju Ait Nouri, jag antar att du behåller, oavsett.
Ja, han kommer ju vara bra framöver ändå. Alltså det är såklart att han inte kommer spela. Nu spelade han höger ytter senast. Han går ju från vänster wingback till höger ytter. Så ja, men samtidigt, du har Luton hemma i 35an och Crystal Palace hemma i 37an. Det är ju två, alltså, bra matcher, och han kommer inte spela ytter varje match, för nu är ju Kunja tillbaka och förmodligen Wang också snart, och då kommer de ju ha lite anfallare, så nu lär han ju flyttas tillbaka till wingback. Men det är inte så att han är jättedefensiv som wingback heller, utan han fyller ju på verkligen. Jag kommer nog inte starta mot Forest. Det är jag ganska säker på att jag inte kommer göra, för de tror jag gör mål på det.
Generellt så tycker jag man kan säga kring Ait Nouri att om vi inte får några tydliga besked som skulle säga att okay, men han är out för så här länge, så tycker jag att man kan behålla honom oavsett vad man har för chipstrategi egentligen. För att dels om man behöver honom i omgång 34, om han har en chans att spela de matcherna, så vill man ha honom där. Och annars, om man då, även om man då har free hit i omgång 34, så är det som du säger Luton i omgång 35 då. Där man absolut vill starta honom. Liksom. Så att behåll oavsett är väl egentligen min rekommendation.
Mm. Och sen så spelade du inte, eller Gusto var inte ens med i truppen senast. Jag antar att där är också bara att behålla egentligen. Jag tror att man kommer sitta ganska bra på honom. Jag tycker man sitter bättre på honom än vad man sitter på Petrovic till exempel. Och,
ja, men det gör man absolut eftersom han har offensiv potential för offensiva poäng också, Gusto. Man kanske kan förlita sig på att Chelsea kommer hålla nollor, men jag har för mig att jag sa det här för avsnitt också, men det kommer komma offensiva poäng där. Nu vilade han väl helt enkelt senast för att han hade haft lite problem med sjukdom. Jag räknar med att han är tillbaka. Och det är absolut en spelare man kan starta hemma mot Everton. Och man kan starta honom i de flesta matcherna och hoppas på offensiva poäng. Man kan nog inte räkna med så många hållna nollor. Men som sagt, offensiva poäng ska det komma, och fortfarande, han kostar inte mycket pengar heller. Utan, det är ju en billig pusselbit att ha i backlinjen.
Om man rekar någon back den här veckan så kanske det är Region faktiskt. Med Sheffield United hemma den här omgången. Eller vad känner du?
Jag kommer aldrig byta, jag ska inte säga aldrig, men jag kommer med, det ska mycket till för att jag kommer byta in honom igen. Jag tog alltså in honom i omgång 25 eftersom man visste, okay, men garanterad match omgång 26 och omgång 29 när massa andra lag blanka. Total score på omgång 26 och omgång 29. Minus 4 poäng. Ja. Men nej, såklart. Det är ju ett bra alternativ, Sheffield United hemma. Alltså, alla som möter Sheffield United är ju bra alternativ i Region. Det fanns ju en anledning till att jag plockade in honom också, som inte bara var att han hade garanterad match, utan har ju offensiv förmåga. Vilket vi har sett nu. Så det är ju liksom en chansning som jag ändå kan förstå om man är sugen på, men inga garantier där kan jag säga, för att det kan ju som vi har sett lika gärna bli negativa på.
Och om man kollar på de som kör free hit i 34an, så alltså det finns ju Dan Burn, jag vet inte vad jag tycker om han riktigt. Jag tycker att Newcastle bakåt är ganska svaga. Bramford finns ju även om man vill hitta en Billy Spursback, finns ju Van de Ven nu tillbaka i spel. 4,4. De har ju två dubblar. Det är ju verkligen ingen bra dubblar. De lär ju inte hålla så många nollor i dem. Men det är ändå, när det kommer till billiga backar så finns ju inte jättemånga. Och Van de Ven har ju ändå ganska många matcher här framöver.
Ja, om man kollar på omgång 35 både för Spurs och Chelsea då, så ser jag ändå möjlighet eller risk för att det blir en av dem. Om man kollar på de defensiva spelarna, i alla fall backar och målvakter, som man har där, riktig besvikelse i och med att Chelsea möter Villa och Spurs, och Spurs har Arsenal och Chelsea. Skulle kunna bli noll. Inga hålla noll på de matcherna. Men sen med det sagt, Spurs backar, varför inte? Du får två dubbla omgångar. Och det ökar ju. Alltså, även om man tänker på förhand, okej, men de håller nog inga nollor här. Bara det faktum att det är två matcher, ja, dels har du ett par extra poäng garanterade, men det ökar också möjligheten för att du har lite tur och träffar rätt men håller nolla eller ett mål som vi såg senast. Så att även om man tittar på matcherna i de här dubbelomgångarna och tänker att ja, men det blir nog svårt att hålla nolla här, så är det en ganska stor fördel att ha en extra match. Och därför tycker jag att en spelare som Van de Ven till exempel, men också Udogi och Porro såklart, ska ses som alternativ.
Ja, annars tycker jag inte det finns så mycket mer bland backar att prata om den här omgången, utan känner du att det är något mer?
Van Dijk, om man behöver en back för 34 också.
Ja, jo, Van Dijk kan jag köpa. Han är ju den enda man litar på i det där Liverpool-försvaret. Bradley hade ju varit fin, men Trent är ju tillbaka nu, så att, Trent lär väl få en match kanske i 34.
Annars Munoz i Crystal Palace. Också om man behöver en back i 34, men det är ju ett tråkigt byte att göra denna veckan i och med att det är Liverpool borta, så det är väl snarare i omgång 34 då.
Ja, alltså Palace är ju, nu släppte de ju till 4 mål mot City, men över säsongen så tror jag de har fjärde bäst expected goals conceded på hemmaplan i Premier League. Så att de kan
och
ju...
två hemmamatcher. Och
Mm,
två
exakt.
hemmamatcher i dubben då.
Mm, precis, det är två hemmamatcher och ganska bra hemmamatcher också. Så att ja, det finns ju potential definitivt till nollor där. Och man kanske har en Palace back på free hiten sen. Om det är Munoz eller Mitchell eller vem det nu är, det får vi se.
Ska vi gå vidare till mittfältet eller?
Mm, kan vi göra.
Och då känner jag att vi måste börja med ett byte som jag tror att det är ganska många som funderar på. I alla fall bland de som drar free hit i omgång 34. Och om man ska bredda den frågan lite så kanske man bara kan säga så här. Hur ska man göra med Phil Foden för de som inte har honom?
Ja, han haltade ju av här senast mot Real i Champions League och ja, det såg ju inte superbra ut, men ja, det såg ju inte ut som att han skulle vara borta liksom en längre tid heller, utan ja, de möter ju Luton hemma nu. Känns som att en match som City kommer vinna oavsett vilket lag man ställer upp på banan i princip. Och alltså samtidigt är det ju en titelrace de är inne i. De måste ju ta 3 poäng här och då kanske han, kanske Pep vill säkra att man vinner den här matchen. Men samtidigt, du har Real i returmötet. Det är ju helt öppet fortfarande i det mötet. Det känns ju som att Foden vilas här, tycker jag, när han har fått en skadekänning. Det är min spontana reaktion.
Ja, jag säger inte emot överhuvudtaget. Det jag ska säga dock är att jag tror faktiskt på att vi kommer få information innan deadline här. Det är lördag klockan 16 den matchen. Deadline då 12 svensk tid. Och att det är 16 match, det spelar ingen roll, för de som har information här, de har den ja, antingen typ 24 timmar innan matchstart, definitivt på morgonen matchdagen. Så det handlar bara om de väljer att tweeta ut det helt enkelt. Och eftersom det är Luton, alltså hade varit en match mot Arsenal här, så hade jag kunnat tänka mig att det inte kom så mycket information så tidigt. Men Luton hemma, så ser jag ändå möjligheter till att det kommer läcka på Twitter. Och Foden är väl en spelare som de allra flesta är intresserade av att veta här, ja, Håland också, om man startar. Så jag vill ändå bara säga att man får hålla utkik i alla fall på Twitter om man har möjlighet innan deadline. För att jag ser en möjlighet till att det kommer nyheter här. Så man får, alltså best case så får man ju konkret besked om Foden om man spelar eller inte. Så slipper man fundera på om man vill ta den risken. Men med det sagt så måste man ju såklart ha en plan för vad man gör. Vad man tror, om man alltså säger att man inte får den nyheten. Vad tror man? Kommer Foden spela eller kommer han inte spela? Och hur vill man agera utifrån de olika scenarierna? Vad gör jag om vi får bekräftad start? Vad gör jag om vi får bekräftad bänk? Vad gör jag om vi inte får några nyheter alls? Om man är i en position där man potentiellt är intresserad av att plocka in folk.
Kanske är lite intressant också med KDB efter hans 18 poängare här mot Palace. Och han mådde ju också dåligt, spelade inte, det var ju en sista minuten ändring från vad vi förstod det som i elvan mot Real, att han inte mådde bra och spydde i omklädningsrummet och sådär. Känns ju inte heller bra inför Luton hemma direkt, men han kanske tillfrisknar och startar den matchen då. Ja, det är ju en differential får man ändå säga, De Bruyne, precis som det var förra omgången när han tog 18 poäng.
Om både hypotetiskt, om både KDB och Foden startar, vem tycker, om man har råd med båda, vilket tycker du är bästa?
Foden, helt klart. Det är Foden som jag tror kommer spela majoriteten av matcherna, även i Premier League, de kommande matcherna. Men det finns ju möjlighet för De Bruyne att sitta bänk i Premier League och sen spela Champions League-matcherna. Alltså, de har ju tagit hand om hans minuter ganska sparsamt ändå, så att... Det är ju inte helt givet att De Bruyne startar de här kommande Premier League-matcherna. Jag tror att det är ganska givet att Foden gör det. Han verkar kunna spela väldigt, väldigt mycket.
Om vi ska prata om en annan spelare som det kanske inte är helt givet om han startar helgen och som man kanske funderar på att byta ut om Foden ska in. Tror du Saka startar Villa hemma? Också mellan Champions League-kvartsfinalen?
Ja, det tror jag ändå. Jag tror att Villa hemma, det är en betydligt svårare match och det känns som att han... Ja, Gabriel Jesus har väl sagt att han går igenom lite knäskador, att han känner fortfarande att han har väldigt ont i knät, och Havertz samtidigt är ju också en spelare som har spelat väldigt, väldigt mycket de senaste matcherna. Han har ju spelat i princip allt och jag tror inte att de att de har råd att rotera. Och sen, alltså Arteta är ju känd för att spela sina spelare väldigt ofta och regelbundet, oavsett egentligen vilket schema de har.
Säg att Saka startar då och att vi får starten på Foden. Är det ett byte som du hade kunnat tänka dig att göra?
Om vi får starten på Foden så ja, det hade jag kunnat göra. Definitivt. Luton hemma är ändå en bättre match, tycker jag, än Villa hemma. Trots att Villa är ju inte jättebra bakåt, men Luton är ju katastrofala egentligen. Men det är ju framförallt för att man behöver göra ett byte. Nu pratar jag ju verkligen från mitt lag här. Och att man behöver göra ett byte eftersom man kör free hit nästa gång. Och då är det typ Saka till Foden som är det tydligaste. Men för de som inte har det free hit utan kör ja, wildcard 35 till exempel, eller satsa på dubbla 34, då tycker jag att man ska behålla Saka.
Ja, absolut, absolut. Annars på mittfältet, alltså de flesta sitter med Salah, Palmer, Son, och där gör man väl ingenting.
Nej, det är ju om man frågan är om man ska byta ut Son om man inte kör free hit 34 till exempel. Han har, ja, Newcastle borta är ju ingen jättedålig match direkt. Men det är ju en blank. Och sen så ska man liksom byta tillbaka honom sen. Jag vet inte. Alltså Luis Diaz och Havertz är ju båda bra spelare som har tre matcher kommande två omgångarna. Medan sådana en. Alltså.
Ödegaard tycker jag också att vi ska nämna i den. Och det är ju svårt. För att alltså, om man inte gör bilen nu så kommer man göra det om 34 i sådana fall. Det är jag helt övertygad om, för att ja, Spurs blankar jag tänkte, så det finns ingen anledning att ha sånt om man då wildcard i 35 sen. Men det är fortfarande svårt att släppa honom inför Newcastle borta. Alla ser väl mål framför sig i den här matchen åt båda hållen. Vi skulle kunna sluta 2-2, 3-3 den här matchen. Och att då släppa sån inför en sån match. Ja, jag vet inte. Jag är inte helt övertygad om att det är rätt. Men återigen, skulle man ha två fria byten, måste göra någonting. Och vill byta in Diaz eller Ödegaard eller Havertz som har en bra match nu. Och spela dubbelt i 34. Så ja, då kanske det är sån man måste offra.
Och om man vill ha en billig mittfältare så. Jag vet inte om vi nämnde han i förra avsnittet. Men Sarabia kan vi ändå nämna, va? Satt ju en straff senast. Är ju ganska säker från straffpunkten, och ja, Nottingham Forest borta, och sen så har du en dubbel med Arsenal hemma, Bournemouth hemma och sen Luton hemma. Det är en ganska bra schema, och hans minuter verkar ju faktiskt ganska bra nu. Det har ju varit en hel del skador i den där Wolves frontlinjen. Han spelade väl egentligen som en falsk nia senast, och ja, 4,7, det är ju extremt billigt faktiskt.
Ja, verkligen, och det tycker jag att han hamnar ju lite i Garnacho-kategorin som femte mittfältare. Och det är ju kanske ingen spelare som man vill ha hela säsongen. Men just om man bygger lag mot 34 så kan man absolut plocka in. Frigör ju lite pengar också om man skulle vilja liksom, behöva spendera dem någon annanstans.
Ja, och sen en sista fråga på mittfältet. Vad gör man, om man kör free hit 34, vad gör man med Maddison?
Det är ju svårt att sälja ändå när man får dubbla typ direkt efter 34. Så att Spurs tycker jag, eller ja, jag hade nog behållit trots att det inte har sett så bra ut senaste matchen.
Ja, hans minuter har varit lite bättre för varje match som har gått nu de senaste fyra omgångarna, men ja, nej, det är inte jätteroligt faktiskt. Men samtidigt finns det ju som inga andra Spurs mittfältare som har riktigt alltså, den andra jag kollar mot lite är ju Brennan Johnson, för när han spelar då gör han ju, alltså shit vad han är involverad när han väl spelar. Han har ju en väldigt hög XG per 90, och ja, han kom in i väldigt många lägen, och han har startat, jag tror han har startat fyra av de senaste fem matcherna och spelat typ 85 minuter då. Maddison som lunkar av i 67.
Alltså jag tycker om man ska byta in en Spurs-mittfältare så hade jag velat vänta med det beslutet till omgång 35 så att man har så mycket info som möjligt, för att det är fortfarande saker som kan förändras med den förväntade speltiden innan omgång 35. Har man redan de här spelarna så måste man bolla, tycker jag. Men letar man efter att byta in, ja, då hade jag om möjligt försökt vänta så sent som möjligt med det bytet och göra inför 35.
Då kan vi gå vidare till anfallare tycker jag. Och ja, där är det ju, ja, vi sitter på Darwin Isak och Åland. Och är det någon du känner där att du inte är nöjd med? Det känns ju som att Isak och Håland är ju de två som verkligen gjort en glad. Sen gjorde inte Isak så mycket här senast mot Fulham, men
Nej, men svårt att klaga ändå på den leveransen man har fått de omgångarna innan där. Så Isak sitter man ju jättebra med här kommande omgångarna. Och efter freehitten får man tillbaka honom inför Sheffield United, Burnley och sen en dubbelomgång. Så att det är ju en spelare som, alltså förutsatt att man du har freehit i omgång 34 så tycker jag att man kan titta mot att byta in Isak även den här omgången. Alltså Solanke ut, Isak in. Det är ett byte som jag absolut hade kunnat tänka mig att göra om förutsatt då såklart att man spelar free hit i omgång 34. Gör man inte det, behåll Solanke utan tvekan. Men just om man är inne på free hit 34 spåret så här, Spurs hemma, det är inte en match som skrämmer mig alls. Misa, han kan göra både ett och två mål i den matchen. Och sen fantastiskt spelschema från omgång 35 och framåt. Så att bra läge att plocka in honom.
ja, den klart mest inbytta anfallaren den här omgången är ju Ollie Watkins mot Arsenal borta. Det kanske visar lite hur dåliga alternativen är den här omgången när det kommer till forwards egentligen som man vill byta in för att och byta in Watkins mot Arsenal borta, herregud. Ja, annars Mateta kan vi prata om lite. 5,0 har ju en bra dubbel som kommer nu om man vill bara sätta på bänken den här omgången och sen så om man inte drar free hit till exempel.
Det kan man absolut göra. Och problemet lite är väl kanske se att man har Haaland, Darwin och Solanke för man har planerat mot 34. Så kan man ju inte göra det. Men då gör man det i omgång 34 tycker jag. Alltså egentligen med Mateta jättebillig och bra dubbel i omgång 34 kommer spela. Så det är ju en lite rolig chansning ändå på anfallspositionen inför 34. Speciellt om man har möjlighet att dra wildcard direkt efter så man inte behöver sitta kvar med den spelaren. Men i sådana fall så absolut ett byte som jag hade kunnat tänka mig passar för de som behöver en spelare i omgång 34 år.
Ska man nämna Nicholas Jackson? Eller vad tycker du som Chelsea? Han får ju speltiden. Han får ju nästan 90 minuter varje match. Och har ju bästa schemat av alla lag.
Ja, du. Jag vet inte. Jag hade inte velat göra det bytet denna veckan i sådana fall, tror jag. Då hade jag försökt vänta och åt en till 35 så man ser exakt hur det ser ut där. För att det är liksom, mycket som förändras ändå. Vi får se när Nkunku är tillbaka och så vidare. Och generellt med Jackson, alltså han kommer få sina lägen. Han kommer göra lite mål också. Men det är lite som med Darwin att man får vara medveten om vad det är man ger sig in på om man byter in Jackson och man får vända sig till sig själv och fråga sig, är det här en spelare som jag är okej med att ha i laget och kolla på de här matcherna när han spelar? För att det är inte, precis som med Darwin, inte alltid världens roligaste upplevelse att kolla på de här matcherna om man har Jackson i laget. Det vet vi alla som bytte in honom i höstas när man gjorde Watkins till Jackson-bytet och tappade väl 30 poäng på det. Men ja, alltså Chelsea kommer göra mål. Jag gillar Chelseas båda dubbelomgångar betydligt bättre för offensiven än för defensiven. Så om man bara har två Chelsea-spelare till exempel letar efter en tredje, behöver inte alls vara fel med Jackson. Det är lite av en chansning, men jag tycker att han är bättre än Höjlund till exempel. Om man ska jämföra dem. Så ja, för att försöka summera det där. Jackson kan man absolut kolla på. Jag hade nog hellre gjort bytet inför 35an. Jag tycker inte man måste få in honom den här veckan. Men Chelsea kommer göra mål. Det kommer ju bli mål framåt i de här dubbelomgångarna. Och då är det ju logiskt att förvänta sig att Jackson kommer vara inblandad i något i alla fall.
Hur många matcher har han kvar innan innan den här avstängningen? För han är ju på 9 gula. Det måste man ju nämna.
Ja, det är lugnt i 35an i alla fall. Jag vet inte riktigt vad. Antingen är det nu efter den här. Det borde vara efter den här omgången tror jag. Efter 33. Om det inte var redan efter 32. Men det ska i alla fall vara lugnt. Alltså, in i omgång 35 så ska det, då gränsen bli flyttad till 15. Så då ska det vara lugnt med de gula korten. Då ska man inte behöva bry sig om avstängningshotet heller då. Så det är väl också i sådana fall en anledning att vänta till 35.
Och vi kan ju prata lite om Höjlund också tycker jag. Men ja, han har ju kommit tillbaka från skadan och ja, inte alls varit lika het såklart som han var innan skadan. Det får man ju ändå säga. Han gick ju på en streak där, men ja, senaste tre matcherna, där har han ju sett lite kall ut ändå.
Alltså det som ska sägas med Höjlund är ju, om man jämför med Jackson i alla fall, att de underliggande siffrorna är ganska svaga. Han har ju lite drygt hälften av Jacksons XG per 90 minuter. Så Jacksons underliggande siffror är betydligt bättre. Och ja, därför föredrar jag honom om man jämför de två. Men med Höjlund, precis som med alla United-spelare, schemat som kommer här väldigt, väldigt bra. Oavsett egentligen om man ska räkna med omgång 34 eller inte. I och med att det är Sheffield United i 34. Så återigen också lite av en chansning. Men vi såg tidigare under säsongen när han kom igång. Blev lite av en streak med mål i ett antal matcher i rad. Och så här, schemat finns där för att han ska kunna göra det där en gång till. Och då kan det bli riktigt, riktigt bra att plocka in honom. Men de underliggande siffrorna är inte riktigt på samma nivå som till exempel Jackson. Och därför tycker jag inte att han är ett så fantastiskt alternativ.
Nej, och sen med tanke på att det är förmodligen Darwin man byter ut för honom, där pratar vi också att underliggande siffrorna är ganska mycket bättre än vad Höjlund ser. Så att det är kanske svårt att göra det bytet, men ja, man funderar på det i alla fall. Nu när vi spelar in det här så har ju inte Liverpool spelat mot Atalanta, så vi vet inte riktigt den startelvan som är där. Men jag är lite rädd för en bänkning på Darwin om han startar den matchen, för han byttes ut tidigt senast och har ju spelat ganska mycket minuter. Så att, ja, lite rädd för en bänkning mot kanske Gakpo eller Jota, jag vet inte.
Skulle det vara tillräckligt för att du skulle kunna tänka dig att byta ut honom också? Alltså, även om vi inte får överhuvudtaget något bekräftat om att han skulle sitta bänk, utan bara det enda du har att gå på är att han startar och kanske spelar nästan 90 i alla fall mot Atalanta. Hade det varit tillräckligt för dig för att, okej, nu byter jag ut honom?
I situationen jag är i, så när jag måste göra två byten, så tror jag faktiskt att det är det. Om man spelar 90 minuter. Alltså Palace hemma är ju såklart en bra match, men det är ju inte Luton hemma heller. Alltså Palace kan ju ändå hålla det hyfsat tajt. Och ja, nu kanske jag, för det här kände jag med Porro också, att hans höjd var liksom 7-8 poäng. Darwin Núñez höjd känns ju typ 5 poäng just nu med alla sista. Det är såklart att han kommer göra liksom 12 poäng någon gång, men ja, jag vet inte, det känns hårt om jag ska straffas för att byta ut Darwin mot Palace hemma och att han liksom går och gör hattrick.
Ja, fast att han kommer ju få starta han, så får han ju chanserna för ett hattrick. Så
Ja,
har
absolut, men ja, vad han har ju tagit han tagit mer än 10 poäng en gång den här säsongen. Ja, två. Så att, ja, det är klart att det finns möjlighet att han gör det ganska bra, men jag måste göra byten också, känner jag. Jag vill inte bränna byten bara för att.
Ska jag säga, om man behöver spela då i omgång 34 så behåller man såklart Darwin. Man behåller också Solanke i sådana fall. Det är en spelare som man kan förstå att man är trött på. I och med att jag inte har sett sådär jättebra ut på senaste matcherna. Men i och med dubbelomgångarna i 34 så måste man ju behålla de spelarna. Men för din del då med Free 34, vem är det du tittar på att plocka in om Darwin ska lämna? I och med att du har Isak redan.
Ja, det är väl Höjlund eller ja, João Pedro som jag inte nämnt. Fick lite feeling på honom i de här senaste dagarna, och det är väl framförallt för att ja, han var ju tillbaka från skada jag tror det var omgång 31 mot Brentford. Då spelade han 90 direkt, vilket De Zerbi sa att det inte var optimalt, utan att det var därför han inte kunde starta mot Arsenal, för att han överspelade honom direkt när han var tillbaka från den matchen. Men vilket betyder egentligen att jag är ganska säker på en start här mot Burnley nu när han vilade senast mot Arsenal. Och det som är bra med Brighton är att de inte har några Europaspel längre. Det är ganska långt mellan matcherna, alltså den matchen som är omgång 33 jämfört med, och sen omgång 34, det är liksom 12 dagar mellan de matcherna, när det bara är vila egentligen. Och ja, jag tycker att minuterna ser ganska bra ut ändå, från vad jag hört liksom från Brighton fans och sådär. De tycker att han är liksom deras klart bästa anfallare, kommer ta straffar. Jag tror att minuterna kommer vara bra för honom. Han, de var bra innan han skadade sig. Det får man ändå säga. Han startade typ 7-8 matcher i rad. Och spelade 90 typ i alla. Så att, ja. Det är det jag känner.
Jag gillar Sharpedo egentligen. Underliggande siffrorna finns där. Det ska ju ta straffar. Och schemat är, om man drar för hit i gången 34, så är schemat rätt bra. Lite frågetecken kring speltiden dock. Med tanke på att de rimligtvis kommer fortsätta vara lite försiktiga med honom, baserat på det du sa om De Zerbi precis. Och jag vill säga då, omgång 35 mot Bournemouth, den matchen är söndag den 28 april, torsdag den 25 så möter man City. Om man utgår från att Sharpedo spelar City-matchen, så är jag inte helt övertygad om att det blir start i omgång 35. Och det skulle kunna vara samma sak i dubbelomgången sen när den kommer i 37an. Så ja, lite frågetecken har jag kring speltiden när det blir tajt mellan matcherna. Men jag skulle också kunna tänka mig att placera honom i samma kategori som Höjlund och Jackson, nästan i alla fall. Med, som att det är en chansning. Han är lite billigare också. Och har man lite tur så skulle det kunna bli bra, i och med att spelschemat är bra och det här är en spelare med fina underliggande siffror som ska ta straffarna också.
Ja, och om man inte tror att han kommer spela där, så har jag i alla fall Garnacho i 35an som har Burnley hemma. Man kan ju spela honom före till exempel.
Ja, det hade jag nog gjort ändå faktiskt. Mm. Så då får man väl också säga att man får planera för, man måste kolla framåt, speciellt om man har åtta, alltså fem spelande mittfältare och tre anfallare, alla åtta här man kunde tänka sig att starta egentligen. Kolla framåt hur det ser ut varje omgång. Vem av de här spelarna är det jag planerar att bänka i alla fall, så som det ser ut nu. Sen kan det komma skador och annat som förändrar det, men så man har någon form av plan. För annars är det lite tråkigt om man tänker att okej, men i omgång 35 då har den här spelaren en riktigt bra match, så då ska jag plocka in honom. Och sen så konstaterar man sen att oj, jag hade åtta offensiva spelare med bra matcher nu. Så man måste kanske ändå bänka en annan riktigt bra spelare. Och det är ju inte optimalt. Så att man måste ha lite så planera framåt för det också.
Mm. Och jag kan nämna kring en sista grej kring Joao Pedro, att han är ju inte en ensam forward. Han kan ju spela typ offensiv mittfältare eller vänster ytter, har han ju spelat också en hel del. Så att bara för att Welbeck är tillbaka så betyder ju inte det att han kommer sitta bänk här nu, Pedro. Jag tror att Pedro är före Welbeck i ganska många anseenden, och jag känner att det kan vara ganska bra, och det skulle kunna fria upp ett byte om De Bruyne startar till exempel. Darwin till Joao Pedro och Saka till De Bruyne tror jag att jag har råd med.
Läskigt att byta ut Darwin inför Palace hemma och Saka inför Villa hemma. Men
ja, men ja.
Det kan man också, hur, alltså, vi börjar närma oss slutet, det absoluta slutet på säsongen. Och om det är så att man är i en position där man inte är riktigt nöjd kanske. Hur tidigt och hur mycket tycker du att man ska börja ta möjligheterna att sticka ut? Och då menar jag inte alltså sticka ut för sakens skull, utan att man kanske står och funderar lite mellan två olika alternativ och kanske då medvetet väljer att okej, men jag går för den som har lägst ägandeskap för att kunna sticka ut lite.
Ja, alltså jag tycker det beror helt på vart man ligger i förhållande till vart man vill ligga. Det är kanske lite klyschigt att säga det, men om man till exempel kör en miniliga och ligger liksom 3-4, det är kanske inte alla som bryr sig så mycket om overall rank som vi gör, utan man kanske bara bryr sig om miniligorna till exempel, och då kanske man väljer att fokusera på dem och sen sticker ut i förhållande till dem. Men om man kollar bara på overall, så ja, det går sällan bra tycker jag när man sticker ut, för ofta så alltså så här, det är såklart att man kan sticka ut, ja men till exempel om jag skulle plocka in Joao Pedro, det skulle ju vara verkligen att sticka ut. Det är ju ingen som har honom liksom mot Burnley, men jag känner ju samtidigt att många gånger när man försöker sticka ut så gör man det lite för att vara, ja lite för att göra det bara. Alltså inte för att det finns så mycket motiv bakom det. Så att, ja, jag vet inte om jag gillar det riktigt. Samtidigt med mot slutet av säsongen här, det kanske är många som sticker ut, och om man håller sig safe, att det är liksom ett sätt att sticka ut, att hålla sig safe. Jag vet inte.
Jag brukar inte sticka ut så mycket, jag är ju ändå, men däremot mitt undantag är oftast omgång 38. om det är så att jag känner att man vill klättra. Jag har gjort försökt sticka ut lite de senaste 2 åren i omgång 38. Jag tror att jag har de 50-50-valen har kostat mig också nog 30 poäng på 2 säsonger i 2 omgångar. Så att, jag får se hur mycket jag vågar sticka ut i år, även om jag inte heller är så nöjd med min rank just nu. Precis utanför 100 000. Men nej, det kanske är lite. Och jag ska säga så här, jag tycker verkligen inte att man redan nu i alla fall ska börja gå på en spelare som man, okej, men han är nog ett lite sämre val, men jag vill sticka ut så jag tar honom. Det tycker jag inte att man ska göra. Men däremot, om man, det verkligen är så att man inte kan bestämma sig mellan 2 alternativ och man känner att jag hade velat öka mina chanser att klättra lite här, ja men gå för den spelaren med lågt ägandeskap då, för att ge dig själv chansen. Men återigen, gå inte på, plocka inte in mer spelare som du vet egentligen är sämre val, bara för att sticka ut för sakens skull.
Om vi ska gå vidare till kaptensbindeln då, är det givet att sätta den på Åland, eller finns det argument för Salah den här omgången, eller Palmer kanske?
Det, argumentet, det är ju speltiden i sådana fall. Att man tänker att, okej, Håland kanske startar, men det lär ju inte bli 90 minuter mot Luton. Så kan man resonera. Och att man ser att Salah, beroende på hur hans speltid ser ut mot Atalanta, att han har bättre chanser till 90 minuter. Eller då om vi, alltså återigen, det kan ju komma besked om Haaland innan deadline också. Och då måste man ju vara, man måste åtminstone veta vem av Salah och Palmer man hade velat sätta binden på om det är så att Haaland inte startar. Men alltså, min bindel sitter på Håland, den har suttit där hela tiden. Jag tror att det kommer göra det också om vi inte får någon besked om att han sitter bänk. Men jag tycker absolut att om man är skeptisk till speltiden så kan man argumentera för framförallt Salah hemma mot Palace. I och med att, ja, jag menar, mycket jag behöver förklara om varför Salah är ett bra val hemma mot Palace, det förstår ju alla. Men om man är liksom känner starkt för att det kommer skilja en del i speltiden, även om Haaland skulle starta, att han kanske byts ut tidigt, så tycker jag man kan chansa på Salah.
Mm. Och om man vill ha någon som verkligen inte kommer blanka, så är det ju en Arsenal-back bara att sätta den där, så får man ju nollan. Nej, men Haaland, jag tror ändå man kommer sätta den på honom. Visst, jag tror inte det är samma Luton-lag som man möter nu, där Haaland gjorde han 5 mål eller vad det var i cupen. Jag tror inte det är samma lag riktigt som man möter nu, men ja, det är ju fortfarande, alltså det är ju samma backlinje, och den är ju fortfarande väldigt skadeskjuten.
Alltså det är ju väldigt, om vi inte får bekräftat att Haaland inte startar, så är det ju väldigt, väldigt svårt att inte bindla honom hemma mot Luton. Alltså det är en sån match som man liksom innan säsongen började kunde pinpointa att okej, men i omgång 33 då har Haaland Luton hemma. Och det är liksom en sån omgång som man såg på förhand. Ja, nu är det visserligen lite annorlunda med att det är Champions League både före och efter. Men som man såg på förhand, okej, är det någon gång man ska spela triple captain i en singelomgång? Ja, men då är det när Haaland har Luton hemma. Och då känner jag personligen i alla fall att det blir väldigt svårt att inte bindla honom alls. Om vi då som sagt inte vet att han skulle vi sitta bänk då.
Mm. Och när vi kollar på egna lag så, jag kollar ju, jag måste göra 2 byten, annars så brinner något inne. Och jag har kollat lite på Darwin till Höjlund eller Jean Pedro. Jag har kollat lite på Saka till Foden. Saka till Foden kanske var det som innan Champions League-matchen var det tydligaste bytet jag skulle göra. Sen så har jag kollat lite på då, om jag friar upp lite pengar, att göra typ Kelleher till Pickford. Men ja, eftersom Kelleher kommer man vara tvungen att skeppa någon gång. Så att det kanske är till honom, eller att ta in Onana. Grejen är ju att om Petrovic står så behöver man inte spela sin bänkmålakt fram till 37 egentligen, eftersom man har en dubbel 35-man och West Ham hemma 36-an. Så att, ja, det är väl de spelarna jag kollar mot att skeppa kanske. Saka, Darwin och Keller.
Guardiol, om han skulle sitta bänk?
Jag vet inte. Kanske. Alltså samtidigt på, bänken just nu. Jag har ju Pedro Porro mot Newcastle borta. Det är väl inte alltså värdelöst. Porro visar ju offensiva kvaliteter och ja, vem annars ska man ta in istället för Gvardiol? Jag vet inte.
Nej, det är svårt. Och speciellt om Aitnori inte skulle spela. Men för min del i alla fall då. Du har ju redan honom. Men alltså helt ärligt. Jag har också... Jag sitter i exakt samma situation. Jag har inte 2-4 byten. Jag vet inte, har inga akuta problem alls. Skulle det vara så att det kom ut innan delen att Guardiola är bänkad. Alltså, jag skulle mycket väl kunna sälja honom om jag hittar ett bra alternativ. För att man... kanske får inse att det kanske är för riskabelt i 37an. Man kan inte räkna med speltiden där. Vi får se. Jag tror att det finns en okej chans att han startar. Men målvaktsbyte annars potentiellt. Jag har inte riktigt råd med Kelleher till Onana. Så då måste jag göra något annat byte för att ha råd med det. Och det skulle kunna vara Saka till Foden. Det är egentligen det jag vill göra. Men det hänger väl på att Foden startar. För alltså... teoretiskt sett, jag skulle, även om man får bänken på Foden, jag skulle kunna säkra till Foden och starta Garnacho mot Bournemouth, bänka Foden och ha honom redo för omgångarna efter, eftersom det är ett, halva grejen för mig i alla fall med säkra till Foden-bytet är att man vill ha Foden, eller jag vill ha Foden från och med omgång 35, och jag vill definitivt ha honom i omgång 37, så då passar man på att göra bytet så tidigt som möjligt. Så, helt ärligt, jag ska inte utesluta det, för att någonting måste man göra. Men vi får se. Det blir säkert i Foden. Jag är inte lika sugen på att skeppa Darwin som du är. Dels för att jag inte är helt säker på vem det är jag skulle vilja byta in i sådana fall. Men också för att jag inte är lika övertygad om att hans speltid ser så dålig ut i helgen. Men vi får se. Det hänger på Atalanta-matchen också såklart. Så för att sammanfatta det där så vet jag inte riktigt vad jag kommer göra den här helgen.
Nej, det känns som att det är en gemensam trend mellan båda oss. Men vi får tacka så mycket för att ni har lyssnat idag och så önskar vi er lycka till i omgång 33. Och ja, tack så mycket. Ha det bra allihopa. Hej då!